Jonas Malmsjö läser Bländverk av Thomas Eriksson.
Beteendeforskningen hävdar att de effektivaste människorna är de som har förståelse för hur de själva fungerar och agerar i olika situationer. De känner sina starka och svaga sidor och kan därför utveckla tillvägagångssätt för att möta omgivningens krav och samtidigt uppnå sina egna mål. Det system som beskrivs i den här boken bygger på C.G. Jungs och William Moulton Marstons forskning om olika personlighetstyper. Systemet med röda, gula, gröna och blå kommunikationsstilar ger en bild av en persons beteende, både grundbeteende och anpassat beteende, det vill säga sätt att agera i en viss omgivning. För att förstå individens hela personlighet behöver man dock ta hänsyn till mer än bara hans eller hennes beteende. Drivkrafter, motivationsfaktorer och personliga preferenser, för att bara nämna några exempel. Thomas Eriksson. Kapitel 1. Han hade lurat, bedragit och kränkt människor i hela sitt liv. Alla hade sina särskilda förmågor och detta var hans. Han var duktig på att dupera, vilseleda och förödmjuka andra. Det var inget han direkt tänkte på med stolthet. Det var bara ett konstaterande. Hur många människor han hade drivit till självmord och hur många familjer han ödelagt visste han inte. Det kunde vara tiotals, men var snarare hundratals. Och fortfarande gav det honom varken störd nattsömn eller dåligt samvete. Han hade gjort det för att tjäna pengar. Claes Ljunggren tyckte om pengar. De var bra att ha och gav honom en känsla av frihet. Nu var han god för dryga miljarden och nästa nivå, dollarmiljardär, var allt för avlägsen. Det var för sent i livet att önska sig dit. Det var slut med allt det där nu. Nog var det märkvärdigt att han skulle bli så här gammal innan han till slut förstod att det var dags att bryta sitt gamla mönster. Djävulen hade inte blivit gammal och religiös, men han tog inte reson förrän han hade kniven mot strupen. Han läste just nu en bok om Alfred Nobel. Han var fängslad av Nobels historia, men mest tagen var han av orsakerna till att Nobelpriset överhuvudtaget hade instiftats. När Ludwig Nobel dog 1888 blandade en tidning ihop bröderna och publicerade Alfreds dödsruna. Och när Alfred läste om sitt eftermäle blev han betänksam. Han hade uppfunnit dynamiten. Dödsrunan beskrev honom som dödens köpman, eftersom dynamit kunde användas i krig. Så han instiftade Nobelpriset i sitt testamente. Claes insåg att det var väl anspråksfullt att jämföra sig med Alfred Nobel. Han må vara girig, men han var inte dum. Vad skulle han egentligen lämna efter sig, mer än en lång rad antagonister? Han tittade upp i taket och tänkte efter. Vad skulle det stå i hans dödsruna? Vem skulle skriva den? Hans framfart i det svenska näringslivet var ökänd. Han visste att han skaffat sig en mängd rivaler på vägen. Det knarrade hemtrevligt i den gamla läderfåtöljen, men det knakade också oroväckande i benen. Ryggen var stelare än den brukade. Han visste att ålderdomen, lite i taget, smög sig på honom. Precis fyllda 55 hade han kanske 10 riktigt bra år framför sig. Han reste sig upp och såg sig omkring i sitt hemmabibliotek. Tunga läderband som han aldrig hade öppnat. Böcker för många miljoner. Claes suckade. Vad hade han egentligen åstadkommit? Han hade tjänat pengar, visst. Han hade byggt företag, köpt dem, styckat dem, sålt dem. Pratat upp aktiekurser, sålt, tjänat grova pengar, ofta på andras bekostnad. Ekonomijournalister hörde fortfarande av sig och ville veta vad han trodde om börsens utveckling. Vad han trodde om kronan och råvarupriserna. Han brukade svara, men svaren blev allt mer diffusa ju äldre han blev. Han var inte lika naiv och riskbenägen längre. Inte lika övertygad om sin odödlighet. Han satte sig igen. Han hade hela tiden tänkt fel. Brytt sig om fel människor.